Kristina Herrström läser sin egen bok Tionde våningen.
Kapitel 1. Han håller handen under. Det bara kom över honom, lusten att hålla handen under. Han nuddar den inte. Den hänger ur kristallkronan med alla dess glittrande prismor som ett slätt klot, helt annorlunda. Han har aldrig sett en sån kristallkula förut, som mörk sirap. När man ser in i den öppnar sig ett djup. Den bär ett eget universum. Det är fest runt omkring. De befinner sig högst upp i hyreshuset på 10:e våningen. Hösten viner kring fönstren. Det är människor i varje rum. De dansar, dricker, pratar, hånglar. Var Jorinde är vet han inte. Det är Jorindes fest. Men i hörnet snett framför honom sitter Agnes, Jorindes bästa vän. Hon ser på honom med mörka ögon. I nästa ögonblick lossnar kulan. Den lossnar så lätt som om den svävade i luften och bara la sig till rätta i hans öppna hand. Ett kallt, gåtfullt och skimrande klot. Agnes tittar samtidigt bort. Hon ser det inte ske. Han sluter fingrarna om kulan och låter den slinka ner i sin ficka. Hans byxor är rymliga kring hans slanka kropp. Sen går han. Han sjunger hela vägen hem, genom de ödsliga gatorna. Han känner en underlig glädje. Det hände en fredag. Det var den dagen Jorinde hade fest. Och det var den dagen kristallkulan föll ner i Emanuels hand. Kapitel 2. Vad är en kristallkula i gyllenbrunt glas? Ryms framtidens rörelser i kulans djup, så som det har sagts? Jorindes kristallkula har seglat på de sju haven, hängande från kristallkronan i kaptensmatsalen på hennes farmors morfars tremastade skepp Atlantic i en tid långt före hennes. Skeppet tog sig genom alla väder och flera generationer. När Jorindes farmors mor växte upp reste hon över världshaven, och då de flesta inte såg annat än sin egen plats på jorden såg hon och hennes familj fjärran kulturer och mötte tusentals människor med olika öden och villkor. När farmors mor var flicka satt hon under kronan i kaptensmatsalen och såg in i den gyllenbruna kulan och letade efter något. Likadant gjorde senare hennes dotter, flickan som blev Jorindes farmor. När stormarna slet i seglen och Atlantik plöjde sig över mörka gap och ingen visste om det skulle komma i hamn, sökte barn efter barn kristallkulans eviga lugn. Den hängde där den hängde. Den var rogivande, gav tröst och hopp. Om detta har pappa berättat när Jorinde var liten och kristallkulan hängde prickstilla över deras soffbord framför tvn på 10:e våningen i ett hus på en gata i en stad på land. Men Jorinde har precis som sina förmödrar ända sedan hon var liten tankfullt betraktat den gåtfulla kulan och känt att den på ett mystiskt sätt har funnits där för henne, just henne nu. Om det finns ett enda ting som är laddat med magi och kärlek i Jorindes värld, så är det den. Kapitel 3. Dagen efter festen vaknar Jorinde 1:30 och betraktar Agnes på kudden intill. Hennes andedräkt luktar vin. Jorinde själv dricker mycket lite. Hon vill vara klar i huvudet, till skillnad från sina kompisar. Rättare sagt kan inte Jorinde dricka sig särskilt berusad, eftersom allt skulle bli värre då. Hon vet inte vad hon skulle börja tänka då, eller känna. Och det skrämmer henne. En sak vet hon, och det är att ingen skulle ta hand om henne. Ingen skulle ens se det. Att vara ensam och bakfull och 17 år är inte något Jorinde vill vara med om. Hennes blick följer linjerna i bästa vännens sovande ansikte, hennes öppna mun, hennes välvda ögonlock.